välkomna till 5 juli-poddens avsnitt nummer 5 med mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Idag ska vi prata om, det vi ska börja med är i alla fall det här med EU. EU har ett nytt förslag på webbcensur. Det känns som att vi pratar om det i varje avsnitt nästan, men nu är det ännu ett förslag. Vad är det här för förslag, Hax?
Förslagen står som spön i backen. Den här gången handlar det om EUs nya direktiv mot terrorism. Och där var det faktiskt som så att ministerrådet lite oväntat faktiskt inte föreslog webblockering. Men man hade ändå en del skrivningar utanför de formella dokumenten om att man kanske skulle slå till med webbcensur i alla fall. Men man hade inget formellt.
Det här terrorismdirektivet, är det som vi pratade om i första avsnittet av 5 juli-podden?
Det bör det vara, ja.
Och då har det alltså gått via EUs ministerråd nu.
Precis.
Och de har sagt att webben ska inte blockeras.
De har inte uttryckligen sagt att webben inte ska blockeras. De har inte sagt att webben ska blockeras. Det är en väsentlig skillnad. Men det fanns medlemsstater som ville göra detta i alla fall. Nu har ärendet gått över till Europaparlamentet. Och den här gången är det just skarpt läge. Det här är ett riktigt direktiv, så det här kan bli lagstiftning. Och då har en ledamot från EPP, en tysk ledamot, plockat upp det här förslaget om webbcensur och föreslår att det ska inkluderas i direktivet. Och hur det går med det vet vi faktiskt inte, för att just nu när vi spelar in det här så diskuterar Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter frågan. Och om de antar det här så kommer det en chans till att stoppa det, och det är i plenum som då blir i början av juli i Strasbourg. Okay. Alltså Europaparlamentets stora sittning.
Men nu ska alltså Europaparlamentet ska rösta om det här terrorismdirektivet. Men innan de gör det så ska Europaparlamentets utskott behandla det här förslaget rösta om det. Och det är det de gör idag.
Precis.
Och varför
vi får säkert anledning att återkomma till det här många gånger till.
Men det här direktivet, det har ju uppstått i kommissionen. Det är där det har sin grund, så att säga.
Ja, här har väl kommissionen och ministerrådet arbetat väldigt nära. Normalt sett så är det bara kommissionen som har förslagsrätt i EU, så att det kommer ju från kommissionen. Men här har man ju arbetat ovanligt nära med ministerrådet, eftersom nationella säkerhetsfrågor ju faktiskt är en nationell kompetens, även om EU lägger sig hela tiden.
Och i ministerrådet, om jag minns rätt, så sitter alltså ministrar från alla EU-länder. Och då är det ministrarna för det område som behandlas.
Just det.
Som i det här fallet, vad är det? Justitieministrarna?
Ja, justitie- och inrikesministrarna. Så det är Morgan Johansson och Anders Ygeman som representerar Sverige i de här sammanhangen.
Okej. Så då föreslog kommissionen och ministerrådet att så här ska terrorismdirektivet se ut, och man lägger fram det för Europaparlamentet, och då kommer en tysk parlamentariker och föreslår att det här ska vara hårdare än vad som hade föreslagits.
Ja, precis. Alltså formellt sett så går det till på det sättet att kommissionen presenterar förslaget. Ministerrådet yttrar sig. Alla trodde att de skulle kräva webbcensur. De gjorde inte det. Men de hade en skrivning om att det nog borde vara så. Men inte formellt. Men nu plockar alltså någon i Europaparlamentet upp det här. Och det är ju rätt allvarligt. Bland annat därför att det finns skrivningar i den här texten som pekar på att om webbcensur sker frivilligt från de sociala nätverken, till exempel från Twitter eller Facebook, då finns inte alls de rättssäkerhetsgarantier som man har rätt att kräva om det överhuvudtaget ska förekomma censur. Och det spelar ju rätt bra ihop med den överenskommelse om webbcensur som EU och de sociala nätverken har kommit överens om, som vi redan har talat om.
Just det, precis. Och sen sa du att det här, eller vad gäller det här förresten, att det här direktivet är en kopia av ett gammalt barnporrdirektiv som också handlar om blockering av
webben. Tillägget i i Europaparlamentet. Där hänvisar ledamoten som har föreslagit det till direktivet om sexuell exploatering av barn. Det är ett par intressanta saker kring det. För det första har hon fel för att det inte är helt och hållet det hon föreslår. Men hon har tagit en del formuleringar. Och där är en viktig sak som finns i skrivningen. Nämligen ordet mig istället för ordet skäl. Alltså får istället för skall.
Blockera.
Och det var någonting som vi slogs väldigt hårt för när Piratpartiet satt i Europaparlamentet. Mm. Att få den ändringen till stånd så att man åtminstone ger medlemsstaterna en chans att inte censurera.
Just det.
Och det följer ju med här, och det är ju intressant därför att vi sa nämligen just då att börjar man censurera webben så kommer det fortsätta på andra områden. Mm. Och därför får man inte ha för hårda skrivningar. Och det är precis vad som sker just nu.
Och det är det som är hennes argumentation då också. Att eftersom det här gick bra i barnporrfallet så kan vi kopiera den texten. Och
precis.
Jag tycker det är intressant. Jag kollade in lite i hur hon har utformat sitt förslag.
Mm.
För det ligger ju på Edris hemsida. Edri bevakar ju det här otroligt.
European Digital Rights.
Precis. Och det ord som används för att beskriva det som ska blockeras är terrorism content.
Just det.
Och jag tycker att det är en fantastisk formulering, för att tidigare i det här direktivet då har det rört sig om ganska konkreta formuleringar som att offentligt uppmana till terrorism och så vidare. Men terrorism content, det är ju liksom nästan lika... Ja, det känns som att det är det nya barnporr. Det är ett begrepp som är precis lika diffust och som ingen kan kontrollera eftersom det är olagligt. Så att, lite skrämmande.
Det kan vara vad fan som helst. Men att terrorism content, det kan ju även formellt sett vara saker som argumenterar mot terrorism.
Ja, precis.
Det är terrorism content. Så det är som vanligt att Europaparlamentarikerna handlar snabbare än de tänker.
Mm.
I Europaparlamentet brukade vi säga att först så beslutar man, därefter så diskuterar man och därefter tar man reda på fakta.
Ja, där ser man. Men är det då så att i och med att Europaparlamentets utskott ska behandla det här idag och alltså rösta om de tycker att det här är bra eller inte, att ta med det här tillägget.
Och idag är alltså tisdag, podden läggs ut på onsdag.
Ja, tisdag 21 juni 2016.
Just det.
Men hur brukar det vara då, Hax? Rösta parlamentet så som parlamentets utskott föreslår att de ska rösta? För utskottet har de ju tillsatt just för att inte alla ska behöva läsa in sig på
precis
varje fråga.
Ofta är det så, men långt ifrån alltid. Och nästan var det än är så brukar det alltid komma upp ändringsförslag i plenum. Så vi kan vara
vad är plenum?
Det är alltså när hela Europaparlamentet sammanträder, vilket normalt sett sker i Strasbourg. Så att normalt sett så går man på utskottet, men det är alltid en massa ändringsförslag. Så att man kan kallt räkna med att om det blir ett beslut om webbcensur i utskottet idag, så har vi några veckor på oss att mobilisera motstånd till parlamentets plenum i juli.
Och är det då som man ska rösta igenom förslaget?
Ja, rimligen, för att sen är det ingen session förrän i september igen. Och medlemsstaterna har ju väldigt bråttom att få igenom det här terrorismdirektivet.
Mm.
Vilket i och för sig också är lite märkligt därför att det är ju faktiskt som så att den nationella säkerheten är inte ett område där EU har beslutskompetens, utan det är upp till medlemsstaterna egentligen. Så att man kan väl mer se det här terrorismdirektivet som ett policydokument, som en rekommendation om vilken väg man ska gå.
Mm.
Och då blir ju det här väldigt konkret. Sen finns det en massa andra saker i den här terrorlagstiftningen som rushas igenom just nu. Till exempel håller man på med en hel del fulspel när det gäller vapenlagstiftningen. Där även den svenska regeringen går rätt hårt fram på ett sätt som kommer att drabba sportskyttar och jägare. Och där den svenska regeringen tycks ha drivit en helt annan linje i EU än vad riksdagen har gett den i uppdrag för. Men det är en helt annan fråga, det är utanför vårt område.
Sen så har ju sen har det kommit en rapport om hur olika EU-länder ägnar sig åt webbcensur.
Just det, den har du läst.
Ja, jag har tittat in på den svenska delen av den rapporten. Som faktiskt är skriven av en svensk då, Henrik Westermark. Men rapporten är på engelska. Och ja, alltså överlag i den här rapporten så är det ju väldigt många saker som blockeras eller som diskuteras ifall det ska blockeras. Det mest självklara kanske är barnporr, vad nu det innebär. Sen även spel, terrorism då, det som vi diskuterar nu. Upphovsrättsgrejer, det som vi i Sverige kallar hets mot folkgrupp och uppvigling och även då våld, unlawful depiction of violence. Jag tror att allt det här gällde Sverige faktiskt, det är det som vi har diskuterat.
Ja, precis, där finns ju den här utredningen som justitieministern beställde som föreslår bland annat blockering av webbsidor på grund av spel. Och alltså det är ju viktigt att hålla i minnet att om man överhuvudtaget ska censurera något, för det kan ju naturligtvis finnas saker som måste censureras av ett eller annat skäl. Men om man gör det, då är det ju, då ska man ju inte bara blockera en sida, utan då ska man se till att den kommer bort för det första. Därför att det är ju väldigt lätt att kringgå den här blockeringen. Och om man överhuvudtaget ska censurera, vilket är mycket, mycket tveksamt, då måste det vara i enlighet med nationell lagstiftning. Det måste finnas ett föregående rättsligt beslut i en domstol. Och det måste gå att överklaga. Det måste vara en rättssäker process. Och det är viktigt att komma ihåg just bland annat eftersom det här förslaget i Europaparlamentet nu vill kringgå det som gör att så länge det finns en frivillighet från de sociala nätverken att censurera så behövs det ingen rättssäkerhet.
Det var ju precis så som Sverige gjorde med barnporren. Det här var ju redan 2005, just att polisen och ISP:erna gick samman och ISP:erna satte upp ett frivilligt filter. Som jag har kritiserats mycket eftersom ingen kan kontrollera vilka sajter som finns på det filtret. Och de får webbadresserna från polisen men också från ECPAT och andra organisationer.
Just
det. Jag kan säga att den här Henrik Westermark som skrev rapporten är oroad för att eller han som skrev delen om Sverige. Han menar att frånvaron av juridisk översyn kan vara problematisk och det faktum att den förlitar sig på ISP:ernas goda vilja, den här blockeringen som vi hittills har. Men han skriver också att även om, alltså han skriver att Sverige har ju ändå ett ganska bra förhållande till de här sakerna, för att ISP:erna är ju de som jobbar mot myndigheterna egentligen och försöker få det till att, ja, dels att man inte ska datalagra, men man har ju också, nu är jag inte påläst på de enskilda fallen, men jag vet att är det inte Tele2 och andra som har liksom protesterat mot förslag på att de ska blockera vissa fildelningssajter?
Jo, det vill jag minnas. Och nu ska vi, för att hålla isär begreppen här, komma ihåg att den här rapporten som du hänvisar till, det är alltså Europarådets åsikt om det här. Och Europarådet är inte EU. Europarådet är en sammanslutning av ett antal europeiska länder där även till exempel Ryssland ingår.
Det är det som heter Council of Europe på engelska.
Just det. Och det är alltså de som har bland annat som har formulerat stadgan om Europarådets stadga om de mänskliga rättigheterna, som ju är en av de överordnade stadgorna i i EU, som alltså även EU har antagit.
Okej, så den här organisationen, det är en organisation alltså?
Det är en samarbetsorganisation för Europas länder, ja.
Okej, och sen finns det vanliga Europarådet?
Eller? Ja, sen har vi då Europeiska rådet, Europeiska rådet är stats- och regeringscheferna.
Mm.
Sen så finns de rådsmöten där ministrarna, de olika sakministrarna träffas, som till exempel Ygeman och Johansson var och diskuterade terrorism.
Mm.
Och det kallas till dagligt tal ministerrådet.
Okay. Så ministerrådet och Europeiska rådet, det är de två EU-institutionerna.
Just det.
Men Europarådet, Council of Europe, som har skrivit den här rapporten, det är en sammanslutning där även Ryssland ingår.
Och det gör det ju lite tyngre, eftersom det är en extern organisation som är väldigt mycket inriktad på människorättsfrågor som ger EU-kritik.
På det här temat så bloggade du nyligen om att Polen ökar sin övervakning.
Ja, det här blir ju lite lustigt. Eller lustigt är det ju inte, men lite märkligt. Polen håller på med massor med saker nu. Man gör konstiga saker med rättsstaten, man håller på att inskränka pressfrihet och mötesfrihet och sådana här saker. Men på internets område så vill man bland annat slå till med webbcensur, vilket det har höjts kritiska röster om i EU.
Vad är det man vill censurera? Eller på vilket ämne?
Alltså, hittills har det ju då mest handlat om att man har en konservativ, socialkonservativ utgångspunkt. Man vill liksom värna om familjevärderingar och sådana här saker, och är kritisk mot sånt som vänder sig mot det.
Jaha, jag trodde det var terrorism de ville censurera.
Den polska regeringen har ju en mer inrikespolitisk agenda när man inskränker de fri- och rättigheterna. Men det blir ju löjligt att kritisera Polen när EU samtidigt i Europaparlamentet så läggs liknande förslag. Vilket gör att EUs position att kritisera Polen naturligtvis försvaras. Sen kan jag tycka att polackerna är idioter också, eftersom jag menar, de borde ha lärt sig från kommunisttiden.
Ja, verkligen. Men alltså, menar du att polackerna, alltså det som är på förslag, är att de vill censurera omoraliska saker som går emot familjevärderingar? Det låter ju jättekonstigt.
Ja, alltså det är massa socialkonservativa saker här. Man har ju till exempel då slagit till mot public service media därför att man tycker att den är för vänstervriden, radikal och kulturmarxistisk. Man har protesterat och slagit till mot tidningar som på samma grund. Regeringen är definitivt inte hbtq-vänlig. Det finns starka religiösa inslag. Det är alltså en mycket religiös regering man har valt nu. Eller religiöst inriktad regering. Jag skulle säga att det är något mellanting mellan KD och SD om man tar på den svenska politiska skalan. Och de är, tycks vara fast bestämda att driva sin agenda även om det går ut över medborgerliga fri- och rättigheter, rättsstaten och större, djupare liggande demokratiska värden.
Som du säger, de borde ha lärt sig av historien. Men eller så kan man se det här som ett bevis på att människan har ett behov av att övervaka sina undersåtar och se till att de inte får tillgång till allting.
Ja, det är ju en av de stora politiska striderna där jag står på sidan att information ska vara fri. Och det är ju alltså det här med att kontrollera information, makten över informationen. Det är ju något som är särskilt kännetecknande för auktoritära idéer, alltså väldigt långt driven konservatism, kanske nationalism och även en del vänsterideologi. Men det börjar ju få allt mer fäste även i vanlig politik. Jag menar, titta på Sverige. det börjar bli lågt i tak på en del ställen.
Ja, alltså det oroande det är ju att när du säger att du tillhör dem som tycker att information ska vara fri. Ja, men så tyckte ju en normal intellektuell rättsstat i upplysningens tradition tidigare.
Jo.
Så det är ju så hemskt att du ska framstå som någon radikal som tycker att information ska vara fritt tillgängligt.
Ja, att alla medborgare ska ha tillgång till all information, det är idag en oerhört radikal position.
Mm. Okej. Okay. Hörru du, det finns vissa startup-företag i Silicon Valley som börjar protestera mot datainsamling.
Just det. Det var någon artikel, det kan ha varit i Wired för ett tag sedan, som handlade om företaget Envoy, bland annat om företaget Envoy i Silicon Valley, som sysslar med besökssystem. Det vill säga att besökare på ett företag eller en myndighet skriver in sig i en iPad. Okay. Och så pingas det direkt till rätt person som vet att de har besök. Och
det låter ju som sånt som kan vara extremt känslig information. Precis, nästan precis. Som i gamla Östtyskland, ja. När de hade portvakterna.
Och nu har de bestämt sig för att kryptera alla data. Att data bara ska finnas hos kunden. Man raderar alltså alla data som finns hos dem själva.
Mm.
Detta för att det inte ska vara möjligt för FBI eller CIA eller någon annan amerikansk myndighet att komma till dem och kräva att få information om deras kunder. Det här gör produkten lite sämre och mer svårbearbetad.
Ja, det var det jag tänkte. De kan väl dra fördelar av att samla in en massa data om kunderna och jämföra.
Ja, men alltså många av de här nu informationsradikaliserade företagen i Silicon Valley, de har väl insett att man måste välja, antingen så erbjuder man en bra teknisk plattform som är pålitlig, eller också får man göra som Google och Facebook och leva på att samla information om folk, men det är lite svårt att göra båda delarna samtidigt. Och där ska vi nu också komma ihåg att Tor-projektet som vi har pratat om tidigare, där tycks man börja få upp ångan igen. Jag läste om att man nu arbetar med att göra Tor, det här anonymiseringsnätverket som bland annat används av oppositionella och människorättsaktivister och journalister runt om i världen, bland annat att göra det mycket säkrare än det har varit hittills.
Jaha, okej. Okej, men de här företagen, de tycker att det är värt det helt enkelt, för de vill inte spela med i den här övervakningscirkusen.
Nej, precis. Och de är ju ofta teknikföretag snarare än en social networking-företag, så att deras grej är ju så här, appen eller programmet eller systemet som sådant.
Sen läste jag, det var någon som kommenterade att det de här teknikmänniskorna är rädda för. För det här är ju ändå, det är ju vanliga amerikaner som inte har någonting emot regeringen egentligen. Men det de är rädda för, det är att kryptering ska bli förbjudet som sådant. Och det vore ju väldigt tråkigt.
Jo, det är ju en strid som böljar fram och tillbaka. Just för tillfället ser det inte ut som att den amerikanska regeringen vill förbjuda kryptering. Men det vet man ju aldrig hur det ser ut, till exempel efter presidentvalet.
Mm, precis. Du, jag vill gå över till ett ämne som jag personligen tycker är extremt tungt och väldigt svårt att förstå. Så jag kommer lämna över till dig helt. Men det handlar om Ethereum och DAO, eller DAO, Distributed Autonomous Organizations. Berätta lite om vad allt det här handlar om.
Nu ska jag försöka göra det här begripligt. Vi börjar med blockchain, som är alltså tekniken bakom till exempel den digitala valutan Bitcoin. Saken med blockchain är att man har alltså en liggare över allt som har förekommit, som är krypterad och distribuerad ut i nätverket och som alltså inte går att förfalska, så att man har en idiotsäker bokföring, vilket passar till exempel väldigt bra för digital valuta.
Alla transaktioner som man någonsin har gjort finns registrerade där.
Ja, eller åtminstone under överskådlig tid.
Och är offentliga.
Ja, ja. Men sen så finns det då, bortsett från, från Bitcoin, så finns det andra digitala valutor. En av dem är Ethereum, som då har tagit det hela ett steg längre. Där man kan säga att man har en programmerbar valuta. Där alltså valutan kan utföra vissa operationer, man kan bygga in vissa kontrakt i det. Man kan säga åt valutan att göra så här och så här. Och det är en rätt intressant. Ett rätt intressant koncept. Och inom ramen för Ethereum så uppstod då The DAO, distribuerade autonoma organisationer, står DAO för, som alltså handlar om att man tog in en jävla massa pengar i fundraising, $130 miljoner tror jag det var eller något sånt där, för att driva venture capital projekt inom Ethereums ram för just autonoma projekt. Och här, det här är ju lite svårt att, för den som tänker fyrkantigt, att sätta sig in i. Men de här autonoma projekten, de kan alltså vara statslösa, de kan vara ägarlösa, de kan vara direktdemokratiska, där de som har den här valutan eller deltagare i det här projektet har möjlighet att rösta om vad som sker.
Vilka är det som betalar, alltså om de får in $130 miljoner för det här, och det är ett projekt som jag aldrig har hört talas om, vilka är det som investerar det?
Ja, det är ju, och varför? Det är ju mycket venturekapitalister i IT-svängen. Ethereum har ju blivit väldigt håsat. Men nu kommer klon. Det visade sig att det fanns en svaghet i koden i det här The DAO-projektet. Och när koden väl är fastslagen så är tanken att man inte ska kunna gå tillbaka och ändra i den. Det är liksom hela tanken med de här autonoma distribuerade systemen. Men det fanns ett inbyggt fel. Vilket innebär att det har alltså stulits pengar, eller stulits är fel ord, och hacka är också fel ord, för att de som har snott åt sig pengar här på, och det handlar om de stora delar av det insamlade beloppet, de har ju faktiskt inte gjort någonting annat än följt exakt vad koden och det smarta kontraktet föreskriver.
Jag tänker mig det här lite grann som Minecraft, som jag i och för sig aldrig har spelat, men där kan du också bygga saker inne i världen. Och det finns ju folk som har byggt en dator inne i datorvärlden. Så det är lite som att de har manipulerat det här systemet på ett sätt som är möjligt då.
Ja, precis. Och det här gör ju att det här läckaget av pengar är svårt att stoppa. Och det är ju svårt att veta exakt vad man ska göra åt det. Vad händer när ett kontrakt som är i form av kod möter lagstiftning i något land? Speciellt när projektet inte finns inom något speciellt lands jurisdiktion.
Och när det är det som är hela poängen med projektet också. Ja,
precis. Så att det där är jävla knivigt. Felet i sig kan beskrivas lite grann som, jag tror det var Wired som förklarade det rätt bra. Det är som att om du har en bankomat och som du tar ut 100 kronor och så när du har gjort det så frågar bankomaten om du vill göra något mer, och så kanske du tar ut 100 kronor till, och då går ju bankomaten tillbaks och frågar, finns det 100 kronor kvar på kontot att ta ut? Men konstruktionen i det här projektet var på det sättet att du kunde ta ut 100 kronor, 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 eller vad det nu är för belopp. Och inte förrän du avslutar den huvudsakliga transaktionen, först då går systemet tillbaka. Aha. Och kollar, om vi får kalla det, saldot. Det är målat med mycket bred pensel, men det var ungefär det problemet som uppstod.
Ja, men det gör det ganska lätt att förstå, tycker jag. Lite olycklig bugg helt enkelt.
Precis.
De hade inte förutsett att folk kunde göra sådär.
Ja, och det är ju sånt man måste vara väldigt uppmärksam på när man man gör så här. En bekant formulerar det som att smarta kontrakt kan trots allt inte rädda dumma människor. Och så är det ju. Vad man nu funderar på att göra, det är ju då saker som faktiskt bryter mot koden och hela den grundläggande idén. Man funderar på att frysa alla transaktioner och så funderar man på att gå tillbaks i blockkedjan och så att säga hugga av den precis innan den här transaktionen. Men det kan få våldsamt många andra oförutsedda konsekvenser, för att det har ju förekommit även andra transaktioner. Så alltså att det här är jävligt besvärligt.
Alltså jag är väldigt fascinerad av det här, för att venture capitalists, vad heter det på svenska?
Riskkapitalister.
Att de går in och lägger så mycket pengar på någonting som är statslöst och ska vara det. Jag skulle vilja ha exempel på hur folk tänker sig att använda det här konkret. Om du känner till något sånt. Kanske över vår fattningsförmåga.
Jag ska ta ett fånigt exempel. Det här, alltså det är ju bara liksom fantasin som sätter gränser för hur det här kan utnyttjas. Men säg till exempel att man konstruerar en kasinosajt, en spelsajt, som bygger på öppen kod, vilket gör att alla kan gå in och granska den bakomliggande koden för att se att det inte fuskas. Och eftersom det här systemet sköter sig själv och automatiskt betalar ut pengar till vinnarna, så kan man ha ett sånt här system som alltså inte gör någon direkt vinst, utan det drivs av och för spelarna, så alla pengar går tillbaka till spelarna.
Det är som kommunism alltså.
Ja, precis. Och det här är ju någonting som bland annat spelbolagen nog måste förhålla sig till rätt snabbt. Därför att de ligger ju och skimmar, jag vet inte hur många procent de tar av omsättningen, men det är ju en viss procent som huset behåller.
Jag är lite skeptisk måste jag säga, för det känns som att hittills, oavsett politiskt system, så har samhällen byggt på att det finns entreprenörer, och det, alltså oavsett om det bara är ett gift par som driver sin lilla butik på hörnet, och sen så finns det kunder och så får de en liten vinst, och de som driver butiken, och på så vis kan de försörja sig.
Men de här DAO-projekten kan naturligtvis användas för helt och hållet kommersiella syften. Aha, också. Okay. Jag bara tog ett exempel på hur det kan användas. Det finns ju för företagsamma människor, så finns det ju fantastiskt mycket möjligheter att bygga system som inte bara är säkra och förutsägbara, utan även innebär väldigt lite administration, därför att när du har gjort vad det nu är för affärstransaktion eller för sak du gör med människor som går in på din funktion, så sker det automatiskt eftersom det finns inbyggt i koden. Till exempel om det är en investering och man ser hur mycket pengar som kommer tillbaka, då kan vinsten fördelas ut på de som varit med och investerat automatiskt.
Okay. Men ta till exempel i det här fallet en kasinosajt, eller vi kan ta en fildelningssajt. Det låter väl som något väldigt troligt som skulle kunna uppstå, eller ett torrentbibliotek av något slag.
I så fall rätt specialiserade sådana.
Jag tänker, vem designar sajten liksom? Vem bestämmer? Det finns alltså inga ägare här helt enkelt.
Jo, det är ute på detta. Alltså det kan finnas ägare av DAO-projekt.
Men i de fall där det inte finns så att säga, och där man per design vill att det inte ska finnas ägare.
Nej, där hamnar man ju ibland i svårigheter, vilket DAO-projektet nu visar. Men nu ska man tillägga, om vi kliver bort lite grann från The DAO, så som jag har varit rätt mycket i nyheterna den senaste tiden. Det finns ju då även många andra digitala valutor. Det finns ett Berlinbaserat företag faktiskt, som jag funderar på att vi kanske skulle intervjua så småningom, som ger ut en digital valuta som jag vill minnas heter LISK. Och det bolaget, där har man alltså allting administreras av en noga registrerad tysk stiftelse som förvaltas av en advokatbyrå och som lyder under tyska lagar. Och det är ju då liksom nästan raka motsatsen. Men det är ändå en digital valuta och man hoppas kunna dra till sig investerare därför att man erbjuder även en laglig, en legal trygghet i systemet under tysk lag. Mm. Och det där kan ju användas för många olika former av oberoende blockchain-projekt.
Tänker man för litet om man tänker på blockchain-projekten som digitala valutor enbart?
Oh ja, det kan ju användas för vad som helst. Det är till exempel utmärkt för att föra register över landägande. Man skulle kunna tänka sig register över människors frivilliga registrering av samlevnad till exempel. Det finns till och med ett ID-kort som är ett rätt kul projekt från Bitnation där du alltså med blockchain-teknik kan producera, printa ett eget ID-kort som innehåller lite QR-kod och sånt här som faktiskt är omöjligt att förfalska. Du kan printa många exemplar som helst att använda själv, men ingen annan kan använda det därför att det bygger på den här underliggande tekniken.
Och det ID-kortet kan jag använda när jag flyger till Sverige senare ikväll över midsommar?
Nej, absolut inte.
Okej, men man kan använda det med andra som accepterar att man använder det systemet.
Ja, precis.
Ja, det är... jag fattar ju att hela den här tekniken är i sin linda och att det finns stora möjligheter. Men det är ändå lite drömskt över det hela. Och det, vi har ju ändå stater som vill... ja, men minsta lilla grej ska det vara ett kontrakt på ja, i Tyskland.
För det första är det ju learning by doing. Det är ju oerhört mycket utveckling och... de flesta har väl inte insett än vilka möjligheter det här ger. Sen har vi ju då naturligtvis, som du säger, nationalstaterna och även politiska organisationer som EU som inte vet hur de ska förhålla sig till detta. EU har än så länge legat rätt lågt därför att man har väl insett att om man börjar reglera nu så kommer ändå regleringen att vara inaktuell.
Just det,
inom kort. Men framförallt nationalstaterna är ju rätt irriterade i många fall på de här möjligheterna. Mm. Och en sak som ju är oerhört intressant, det är ju om man tittar på just digitala valutor. Det är, om du tittar på Bitcoin som exempel, det är en digital valuta som ingen enskild stat eller ingen enskild grupp av stater har kontroll över. Du har en förutsägbar tillväxt och ett slutligt maximalt antal bitcoin som kan existera, vilket gör att man kan inte inflatera sönder den valutan genom att trycka mer pengar. Man minar ju nya bitcoin hela tiden, men det är ju bara upp till en viss gräns. Och sen så är det naturligtvis som så att om ett land skulle få för sig att vidta ekonomiska sanktioner mot medborgarna, som på Cypern där man tog en del av medborgarnas banktillgodohavanden när man hade bankkris. Sådana operationer kan ju staten inte göra när det är digitala valutor.
Mm.
Och det finns ju även stora svårigheter att beskatta digitala valutor och vinsterna från digitala valutor.
Vi måste prata mer om det här och... jag måste säga att du är väldigt påläst och insatt.
Jag tycker det är en lite kul sak därför att det är ju lite... det är ju lite science fiction, eller på sig, men alltså, man börjar närma sig en punkt där det finns så mycket otroligt mycket utvecklingsmöjligheter. Precis. Och spännande perspektiv, så att det är nästan att man har liksom uppnått någon form av singularitet, som uttrycket tillåts.
Alla tror att virtual reality blir det nya stora, men det här är ju något som är så torrt och svårfattat som internet var i början, så det blir nog det här. Hörru, jag skulle vilja avsluta för att vi har hållit på länge och pratat, men eller tycker du det är okej?
Absolut.
Men jag vill också säga att nu är det ju midsommartider och jag kommer resa upp till Sverige, och därför kommer vi nästa vecka att göra ett specialavsnitt där vi inte sitter här och pratar precis innan, utan det är förinspelat.
Just det.
Men det får ni se vad det blir då, och då får vi väl önska glad midsommar.
Japp, och kör försiktigt.
Ja, verkligen. Hej då.
Hej.